bästa lyssnare. Välkomna hit till Lundströms bokradio. I studion min författaren Sara Stridsberg. Välkommen.
Tack.
Senaste romanen din heter Farväl till Panic Beach. Mm. Sara Britta Stridsberg är hela namnet ditt. Mm. Född 1972, uppvuxen i Solna, Huskvarna, Skogås och Stockholm. 2004 debuterade du med romanen Happy Sally, en roman utifrån den Sally Bauer som blev den första svenska kvinnan att simma över Engelska kanalen. Och boken handlar också om en kvinna som långt senare på 1980-talet vill försöka göra om den här bedriften. Mm. Och sen boken Happy Sally kom har så mycket hänt. Romaner som Drömfakulteten, Darling River, Kärlekens Antarktis och boken Hunter i Huskvarna har nått läsare. Dina romaner och dina dramer är spridda över världen, prisade och hyllade pjäser och böcker. Och du skriver på. Det är många av våra lyssnare som hört av sig och är nyfikna på just det här. När skriver hon? Hur lägger hon upp skrivandet? Så dina böcker verkar få folk att vilja skriva själva och undra hur du gör det här. Så hur lägger du upp en skrivdag?
Som just nu så ser väl en skrivdag ut så som att jag har tyvärr då alldeles för många dokument i min dator med olika spår som leder åt olika håll där jag ännu inte vet vad som är roman, vad som är pjäs. Det kan till och med vara någonting helt annat. Och där jag skriver planlöst några timmar varje dag. Just nu inte varje dag, för det har varit andra saker som har pågått.
Mm. Är det någon särskild tid på dygnet som är bäst att skriva, tycker du?
Jag skriver alltid på morgnarna. Jag brukar behöva göra det första jag gör. Jag kan göra andra saker innan, liksom få iväg barn till skolan och så. Men det bästa brukar vara att inte möta världen innan jag skriver. När man ännu inte riktigt har behövt sätta på sig, gå bort kostymen på något vis. Och därför har jag, och just nu har jag faktiskt ett kontor, men under alla år så har jag skrivit hemma av det skälet. För att inte... Men det finns någonting med också att skrivandet, det har alltid varit viktigt för mig att det ska vara oprofessionellt. Jag vet inte om det är rätt ord. Och jag försörjer mig på att skriva sedan länge, men det ska finnas en sorts, vad ska man säga, privat, ett gyttjeläge därifrån jag skriver. Och det, min upplevelse är nog att det försvinner längs med en dag när man tvingas möta människorna och deras värld.
Mm. Från gyttjeläge till laser och kostym och färdig bok.
Liksom. Ja, det är verkligen olika saker att hålla på med. Mm.
Med det, låt oss gå in i den här senaste romanen din, Farväl till Panic Beach, som du inte har pratat så mycket om.
Nej, jag har ju inte det. Jag har valt att inte göra nästan några intervjuer och inte heller göra några framträdanden. Ingen bokmässa, inga andra platser. Och jag har ju gjort det mer med de tidigare romanerna. Och ibland känns det nästan som att jag har fuskat då den här gången. Jag har också varit borta mycket det här året. Så det har fallit sig naturligt också att inte göra så mycket.
Mm. Men därför är vi extra glada för att du är här idag.
Ja.
Mm. Jag tänkte att du skulle pröva att gå in och vara en stund, en rejäl stund inuti den här romanen. Om vi testar. Mm. För att den är väldigt rik. På första sidan i boken så står det: "Hey mamma, look at me on Panic Beach." Det här är ett citat. Var kommer det här ifrån?
Det kommer från en låt som heter Panic Beach av Maria McKee. Kan vara första raden, jag minns inte. Nej, jag minns inte var den kommer. Det är i alla fall... Ja, du har hela låten.
Ja, jag har faktiskt låttexten här.
Ja, nej, det är nog bara en rad.
Ja, det är en rad.
Precis. Nej, men det är ett sorts rop ur boken. Blir ju. Förutom att boken heter då delvis samma som den här låten. Så är det ett sorts rop ut ur den här stranden. In i vår tid. Den utspelar sig till stora delar på en strand som heter Panic Beach. där någon ägnar sig ganska mycket åt Nina och väntar på sin mamma.
Mm.
Det finns ju ett slags, hej mamma, jag ska berätta för dig vad som egentligen hände på Panic Beach.
Kom den här låten mitt i det här skrivandet, eller hur hänger ihop?
Ja, jag kom att tänka på den för att där är det, precis som i Panic Beach, så finns det någon gammal full megaloman, halvkung. Det finns Panic Beach i låten, och i min roman är ju en sån där underbar och fruktansvärd plats. En plats där det händer hemska saker och som man just därför alltid kommer att längta tillbaka till. Så det var liksom det närmaste, den låten var det närmaste jag kom det jag just höll på att skriva. Och jag tror att det står någonstans i romanen också att ju hemskare det var, desto mer längtar man tillbaka. Paradoxalt nog då, men för att om och om igen försöka få se vad som verkligen hände. Och kanske den där liksom, hopplösa drömmen om att ändra ett skeende.
Ja, romanen börjar, som du säger, på den här stranden som vi genom boken kommer att återvända till. Stranden har en gammal träskylt med dödskalle och de blåmålade orden Panic Beach. Vi ser först att det finns en mamma här som ligger som en livlös docka i sanden med en filt över ansiktet, solglasögon och sorgflor i handen.
Mm.
Och en 9-årig pojke springer längs strandkanten. Vad väntar han på?
Han väntar nog på att hans mamma ska vakna. Och det här är ju berättaren Nina, det är hennes pappa som barn. Det vill säga hon möter honom bortom tid och rum och gravitation och andra fysikaliska lagar som omöjliggör den sortens möten. Där möter hon honom, eller egentligen betraktar honom än så länge, på en strand där han befinner sig som barn. Och där han hoppas att hans mamma ska vakna så att de kan gå och bada. Hans mamma har sorg. Hon är också ganska depressivt lagd. Så hon är nog ganska ofta utslagen så där på en strand i sin egen värld. Men det är egentligen själva romanens, vad ska man säga, premiss kanske. Det där att Nina har en sorts längtan efter att springa hela vägen tillbaka ner i sin pappas barndom. För att antingen rädda honom och lyfta upp honom och bära bort honom från de omständigheter som han är i. På den där stranden bland annat. Eller kanske att helt enkelt dränka honom. För att stoppa en sorts förbannelse eller ond profetia som tycks sväva ovanför deras familj.
Och dränker hon honom, då kommer hon inte själv att existera? Kommer inte själv att föda?
Nej, då kommer inte hon att existera, inte heller hennes barn och hennes syster. Och så. Och det är väl det som liksom, boken igenom som är hennes fråga. Alltså hon rusar om och om igen tillbaka i tiden. Inte bara i sitt eget liv, sin egen barndom, utan också i faderns barndom.
Ja, och det tar oss tillbaka in i hennes släkt ett par generationer tillbaka. För efter den här inledande scenen rör vi oss med det här jaget i romanen Nina, berättaren, som sitter i Stockholm i närheten av Dramaten i Berzelii park. Hon dras dit. Vad är det här för en plats? Vad är det som gör att hon vill dit och sitta där?
Men väldigt konkret så har hon en vän på teatern som hon behöver väldigt mycket just då. På sätt och vis har väl hon fastnat i Berzelii park. Hon gör ingenting av det hon brukar göra och hon har fastnat i liksom, frågan vad som hände med henne och hennes familj. Och väntar egentligen på sin vän som finns på teatern, som är skådespelerska. Och som då och då släpper in henne i huset och som då och då kommer ut till henne i parken.
Mm.
Och Berzelii park är väl också platsen som ligger ganska nära kungstornen där hennes familj har, nu ska vi se, både hennes gammelfarmor och sen hennes pappa har bott i ett av de gamla kungstornen. Och hennes syster har också bott där. Och det är där en stor del av deras familjehistoria har utspelat sig. Så att hon är ju ganska nära den platsen också.
Så det här är en plats som förenar den här familjen som kommer att falla och braka ihop?
Precis. När det är som att hela tiden så återkommer hon till den punkten, att det är där det har börjat på något vis. För det är där hennes farfars far då sitter och dricker konjak på Berns. Och sen är det väl bara 100 meter bort till hennes mammas släkts ishandlerskor. De stod där nere och bröt is och tog med sig på kärror och sålde runt omkring i Stockholm.
Det är nära in till Dramaten och där har hon sin kompis Helena och hon älskar hänga där. Mm. Vad är det hon känner igen här i scenens, i mörker, i de här skådespelarnas oförmåga att leva utanför den här scenen? Ja, vad är det hon dras till här?
Ja, hon, jag tror att hon säger någonstans att teatern påminner om hennes egen familj. En samling, vad ska man säga, halvfallna kungligheter och megalomana människor. Och då tror jag att hon tänker både på liksom världsdramatikens alla gestalter, alltså kung Lear, Don Juan, alla dem. Men hon tänker väl också på liksom teatern och skådespelarna. Och just hon älskar teatern. Det gör ju inte alla. Alla älskar ju inte de där megalomana dragen. Men det här är ju också en roman som handlar om en barndom, vad ska man säga, som har det där draget som teatern har. Megalomanin, det majestätiska, det kungliga, också liksom parat med den totala tragedin. Och det är väl teaterns innersta väsen, liksom tragedierna som gestaltas där, men med en väldig glans och en väldig prakt. Och också tror jag att den här boken utspelar sig också i ett sorts ögonblick. Jag vet att man brukar prata om ibland på teatern om tragedins ögonblick. Och det är det där ögonblicket när de gamla konungarna blir obsoleta. Det där ögonblicket när det kommer en ny tid och vänder upp och ner och kullkastar den gamla tiden. Och de gamla megalomana kungarna inte längre har något värde.
Mm.
Och det ögonblicket gestaltas ju på något vis alltid på teatern. Och på en teater finns ju också enormt mycket tid. Det tänker jag ofta på, att alla tider är närvarande där i alla dessa dramer som spelas. Att det är ett förvirrande, jag har också spenderat en del tid på Dramaten själv. Det är ett förvirrande hus att röra sig i för att det är så mycket tid närvarande. För att precis som att romanen, alltså romankonsten löser upp tiden, så gör ju dramatiken det också. Och det är ju en väldigt stor frihet. Att lösa upp tiden kan ju göra att man kan tänka lite större tankar eller tänka lite friare eller liksom verkligen möta människan eller undersöka människan. Men sen finns väl det där liksom lite farligare megalomana draget. Och Panic Beach befinner sig väl just i liksom den där möjligheten. Det fanns, Nina har en barndom där det fanns en stor frihet. Ett sorts ljus, men samtidigt så ett mycket, mycket, mycket farligt ljus. Och hela romanen är ju ett sorts nedsläckning av det där, vad ska man säga, det förföriska, underbara ljuset av frihet.
Ja, det är som att hon är ett stillastående tillstånd där tiderna strömmar igenom henne när vi möter henne. Och att hon måste vara där för att hon går igenom allt som har varit. Så läste jag.
Mm.
Hon går igenom sin familjs historia, hon berättar och minns för oss. Men kanske också en förhoppning att någonting ska ha ändrats när det här är klart.
Mm.
Jag vet inte. Men för att förstå då sin pappa Matti, som hon ändå cirklar en del kring här, då räcker det inte med att syna hans liv. vi måste gå minst två generationer tillbaka för att alls kunna förstå varför Matti har blivit som han blev. Så vi flyttas tillbaka till 1918 när Mattis pappa David föds.
Mm.
David är alltså berättaren Ninas farfar. Den här David föds på våren 1918. Hans mamma, en fascinerande figur, heter Laura. Pappan heter egentligen Samuel, men hennes make heter Harry. Och det är han som kommer på besök på BB. Samuel är fadern, men han vill inte riktigt kännas vid barnet. Så att det är maken Harry som hämtar hem lilla David med Laura från sjukhuset. Och lilla David, som med tiden då ska bli berättarens farfar, få komma hem till dem då. Och då undrar jag, kan man förklara lite grann, eller berätta, hur blir den här hemkomsten för David med sin mamma från BB? Vad kommer de hem till?
Nej, men de två kommer hem till en kraschad lägenhet. För där den här Harry då, som egentligen inte är pappa till David. Han är ju en festare av rang. Och han har helt enkelt haft stora fester i den där lägenheten. Så det är lite tungt för tant Laura, som hon kallas boken igenom, att komma hem med sin lilla bebis dit. Men de där två personerna har väl egentligen, Harry och tant Laura har väl egentligen svikit varandra på olika sätt. Alltså om han har svikit henne genom att krascha deras lägenhet, så är ju hennes svek också ganska stort, eftersom det finns en annan man då som egentligen är pappa till det här barnet. Så David växer upp med, vad ska man säga, egentligen inte med någon av de här fäderna, för den ena fadern blir ju aldrig hans pappa någonsin, eftersom han har en annan familj. Och så, det är också en stor hemlighet. Men den här Harry blir inte heller någon far att tala om, för att han skickas också till andra sidan jorden av sin familj för att driva en bomullsfabrik där.
Mm.
Så det blir han och tant Laura som blir ensamma kvar på Folkungagatan.
Alltså det jag kan för sig förstå, hon flyttar ifrån sin Harry där och hans alkoholism efter våren 1923 här i boken.
Mm.
Så hon hamnar där på den här bottenvåningen på Erstagatan. Och sen får hon då via rättegång skilsmässa, underhåll från Harry, livet ut. Och det är lite spännande. De möts i rättegången. Han har supit bort hennes pengar, legat med andra kvinnor, sålt hennes smycken, förvanskat hennes underskrift, glömt sonen David på stan. Och ändå säger Harry att han vill fortsätta leva med henne. Och han tror någonstans djupt i botten av glaset på deras kärlek.
Mm, mm.
Hur går det ihop?
Jo, men det är väl så där kärlek är. Eller den här boken är kanske just så en fråga, vad som blir kvar. Liksom, när någon har gjort det hemskaste, det gäller ju också fadern Matti, men i det här fallet Harry, så är ju frågan, liksom, vad blir kvar bakom allting? Och ibland tror jag att det finns en missriktad, vad ska man säga, felriktad, bakvänd kärlek. Han, det kan ju också bara vara en, liksom, vad ska man säga, han säger också att vad de än har dragit fram om honom i den här rättegången, så var han mycket värre. Liksom. Han har ju inte längre något behov av att försvara sig.
Mm.
Det har han lämnat. Men hans kärlek är väl en sorts illusion. Liksom. Han har väl ingen aning om att i kärlek, så som vi förstår kärlek idag, så tänker vi väl att kärlek skulle innebära, liksom, omsorg. För honom är kärleken ett slags galet tillstånd som han lever i isolerat i sig själv. Som inte har någonting med alla dessa handlingar att göra. Jag skulle gissa att kärleken i hans fall är en längtan efter att få komma hem. Det vill säga en längtan att få bli omhändertagen och få den trygghet själv som han aldrig har kunnat ge till någon annan.
Mm.
Och så tror jag kärleken är ibland hos, liksom, en viss sorts väldigt trasiga människor, att deras kärlek handlar inte om att ta hand om någon, till exempel sina egna barn, utan den handlar om att söka trygghet för sig själv, alltså att bli älskad själv. Han är helt enkelt ett stort barn. Han har aldrig vuxit upp.
Ja, för efter rättegången skickas alltså Harry av sin familj till USA och där blir han kvar i 50 år. Och David, som ser Harry som sin far, blir faderslös och längtande kvar då med mamma Laura i Stockholm. Och så här börjar berättaren Ninas faders historia. Spriten och alkoholismen finns med redan två generationer bakåt, den sjukdom som ska styra Ninas pappa Mattis liv och därmed hennes egen barndom och berättelse. För att farfar David möter så småningom Lycke. De träffas på universitetet. Hon sveper in i herrrock och svart hatt i hans liv. Och innan Lycke tar livet av sig hinner hon bli mamma till Matti. 1942 föder hon denna son som växer upp och blir pappa till vår berättare Nina. Och Matti, ja, han får också en lite speciell uppväxt, alltså. Den är inte heller särskilt, vad ska jag säga, lätt eller varm, eller hur?
Mm. Mm.
Hur växer, hur blir det för honom där när han ska bli vuxen? Och...
Men han växer upp på Essingeöarna, ganska ensam, med han och hans syster med barnflicka. De kallas för Essingebarnen. Sen så kommer också hans pappa och går bort tidigt. Mm. Och sen 8 år senare så försvinner också modern och hon ger sig av. Och då blir han och hans syster kvar ensamma.
Ja, de är helt föräldralösa. Han är 18 och syrran är 15.
Mm.
Och sen får de någon sorts stor våning på Östermalm som de ska bebo.
Mm.
Och så kommer den här tant Laura ibland och tittar till.
Mm.
Fruktansvärt ensamt.
Mm.
Och därför Matti så blir väl snart alkoholen den enda guden. Utan den är inte han och ingen av de andra på de här ständiga festerna som sen följer i Ninas barndom.
Mm.
Någon särskild. Alltså vad är det alkoholen förvandlar Matti till?
Ja, men alkoholen förvandlar ju dem alla till. För att apropå teatern så... Jag tror att Nina säger någon gång att det var som en teaterföreställning varje gång de vuxna i min barndom då skulle samlas för sådana, liksom, det kallas ju för fester. I hennes barndom så var det alltid stora fester. Det var alltid stora fester i vår familj. Och detta kommer att upprepa sig om och om igen, som en teaterföreställning, som några skådespelare som går upp på scenen och spelar exakt samma drama. Man kommer gående, man samlas, man har sina klirrande flaskor med sig, man drar igång hela dramat. Det kommer sägas ungefär samma saker. De vuxna kommer att förvandlas och bli några andra. Och sen så kommer slutet inte att bli gott, det vill säga alla kommer att bli sjuka. Något oerhört monotont och, vad ska man säga, en sorts total tomhet liksom. Och hon säger ju att hennes familj och människorna runt omkring där hade ingenting annat. De hade ingen gud. De hade ingenting annat som var förhöjt och stort och större än de själva. Det var alkoholen som var deras gud. Och den där längtan kan jag förstå så väl. Jag hela min barndom längtade efter att skapa en enorm maskin som skulle vara större än jag själv, som skulle vara någonting utöver det vi hade, som skulle vara, jag vet inte om det var en räddning eller om det bara var det där som var en kraft större än oss. Vi skapade aldrig någon sån maskin för jag var fruktansvärt tekniskt okunnig, så att jag hade, men drömmen var liksom så stark, och det har jag ibland tänkt att litteraturen har varit, den där maskinen, att jag har åtminstone försökt skapa någonting som är större än mitt liv, som är större än oss, som har en annan kraft, liksom, som kan fylla det där hålet efter Gud eller mening eller vad det nu är vi saknar när vi går omkring här. Men Matti, fadern, har ju också en, vad ska man säga, de där, när han super ner sig så, eller hon föreställer sig i alla fall, Nina, att han får möta sin mamma i fyllan. alltså att de möts där på något vis.
Ända ner i mörkaste mörkret så finns mamma.
Ja, man tar
mamma.
Sig hela vägen ner. Mm. Liksom, och där finns någonting som man kanske söker i alkoholen. Ett sorts försvinnande. Liksom.
Mm. Jag hade ett stycke här som liksom lyste som i eldskrift när jag läste. Det kommer redan, det finns ju massor, men här är ett på sidan 38. Som jag skulle jättegärna vilja att du läste.
Mm.
Som ja, men passar nog rätt bra just här, tror jag, hoppas jag.
Mm. Ibland möter jag någon som påminner om dem som var min familj en gång. Då stiger den världen upp i mig som ett blänkande vatten. Deras sätt att glida lite ovanför allt och betrakta den vanliga världen där uppifrån och se rakt igenom den. Det är som själva livets tråd finns där. Allt annat sjunker in i skuggorna och i sådana ögonblick längtar jag tillbaka. Utan den där pulsen hade det blivit ett helt annat liv. Jag tror att allt jag någonsin har gjort kommer därifrån. Och jag har alltid aktat mig för att längta efter det jag inte har. Det omöjliga. Jag har alltid tänkt att det är bäst det som sker. Jag vet inte vad den tron heter.
Ja, tack. Sara Stridsberg som läser här ur romanen Farväl till Panic Beach. Alltså jag tänkte på att vi alla präglas så mycket av vår uppväxt. Att det här är någonting som så oerhört många, ja men nästan alla, har att förhålla sig till. Att ja, det här var det som jag fick med mig. Och det leder till någon sorts uppfattning om världen. Mm. Möjligheter, begränsningar. Det är så pregnant formulerat. Det tänkte jag på, men du kanske tänkte på något annat.
Mm. På sätt och vis har jag har tänkt många gånger om den här boken, när jag skrev den bland annat, att det är mitt stora farväl till en tid. Jag har skrivit mycket om barndomen. Den här boken handlar väldigt mycket om barndomen. Och att det är mitt slutgiltiga avsked till barndomen.
Jag ryser, nej!
Det föreställde jag mig, men jag är så besviken för att nu, den här boken kom ut i september, nu är vi i februari.
Ja.
Och jag har snarare kastats tillbaka.
Ja!
Många, många år. Alltså, jag föreställde mig när jag skrev den här boken att jag växte upp. Jag hade en så otroligt stark känsla av att växa upp och slutligen lämna min barndomstrand bakom mig. Och liksom släcka alla lampor i alla de här rummen, släcka solen över stranden, släcka allt det här som glänser, de här gamla kungligheterna som jag alltid har levt med i mitt liv. Och jag trodde att jag gjorde det. Sen har också hänt saker sen dess i mitt liv. Det kan ha med det att göra. Men jag har snarare kastats tillbaka, alltså nu är jag tillbaka ner i liksom strandkanten i vattnet som ett embryo eller som någon som inte ens har börjat gå på jorden, alltså som en slags vattenvarelse. Jag är tillbaka i närmast före barndomen. Och den där förhoppningen, den är ju så, men jag har ofta haft det i mina böcker, alltså förhoppningen, det finns ju alltid den här förhoppningen som är att rädda någon eller någonting. Det finns det i den här boken också. Det finns ju en längtan efter att rädda en syster och liksom gå tillbaka i tiden och göra det gjorda ogjort. Men det finns också längtan att rädda mig själv. Att liksom en dag bli fri och kliva ur det förflutnas liksom galler som ligger. Jag har ofta tänkt så här, bara jag skriver den här boken så får jag komma ut. Liksom.
Mm.
Och nu tror jag att jag måste skriva 7 böcker till för att skriva ut. Och det känns så fruktansvärt.
Ja, men jag beklagar men gratulerar mig själv och alla andra läsare som får vara kvar här.
Vad skönt att någon är glad.
Men absolut, det är sådana tankar som reses i mig när jag läser boken, att vad är egentligen, går det att ta farväl till, för den här berättaren Nina, till sin pappa som hon både vill rädda, döda, älska, ha tillbaka. Mm. Det är så komplex kärlek, alla känslor ryms.
Mm.
Och hon försöker verkligen på något sätt avrunda någonting inom sig själv. Men just det där, vad kan vi säga farväl till egentligen när det gäller det vi har varit med om som var så grundläggande som föräldrar till exempel.
Nej, jag trodde ju att jag kunde säga farväl till allt. Och mitt svar idag då i februari att det går inte att säga farväl till någonting. Men man kanske ett ögonblick kan få göra den gesten. I litteraturen och också utanför litteraturen att få säga farväl. Men sen tror jag ju också att det kan verka enkelt att säga farväl, ta avstånd och sådär. Men vissa saker klarar vi inte av att ta avstånd ifrån. Vår egen barndom är ju en sån. Den kommer alltid att leva vidare och härja. Det är ju som att vara hemsökt och som att leva med ett antal spöken inom sig. Alltså på gott och på ont, för att jag tror att jag har fått en stor kraft också. Som har att göra med det här lite att växa upp bland vargar. Höll jag på att säga. Nej, men alltså att växa upp i en särskild sorts frihet eller övergivenhet, ensamhet, liksom omgiven av tragedier, så har det också skapats ett särskilt sorts språk för det. Det här megalomana som Panic Beach då tar avstånd ifrån. Och liksom, det finns ett avklarnande i Panic Beach. Det led, alltså slutet är mer avklarnat. Alltså, det är som att det stiger upp en, vad ska man säga, diset på den där underbara stranden. Liksom lägger sig och man ser faktiskt klart i slutet av boken.
Det finns så mycket här. Alltså jag uppfattar ändå att det här svartvattnet, alltså den här svarta brunnen på något sätt i mitten, uppfattar jag ändå som pappa Matti. Det är någon speciell bara kraft runt honom. Han som dricker och gärna pratar om att livet snart är slut, men lever på ändå. Och det är en sån välbeskriven hatkärlek från den här dottern Ninas sida, så här kan det stå. Jag tror inte att han vet hur mycket jag har väntat på hans död. Hur mycket jag har längtat efter att få välta ner hans gamla kropp i jorden och slänga svart mull över honom och stå där ensam vid hans grav. Så att hon kan verkligen önska livet ur honom, men sen när han väl är sjuk, ja, men vem är det som kommer resande en hel dag? Det är hon. Och ja, hon saknar honom och önskar livet ur honom och är hans död. Hans stöd, hans på något sätt närmaste anhöriga. Så det där är också någonting som finns i romanen. Vad finns kvar av honom i hennes hjärta? Mm. När den hon hoppades var hennes pappa aldrig blev.
Ja, precis. Men det tror jag också, det är ju romankonsten. Det är ju därför tror jag att jag skriver överhuvudtaget, för att i litteraturen eller i romanen så kan det vara, allting kan finnas samtidigt. Kärleken och hatet, föraktet och längtan existerar samtidigt. I världen utanför så upplever jag, särskilt nu kanske, att vi lever i en tid där det är väldigt enkelt. Liksom. Både hatet och kärleken är väldigt enkel. Det är sällan det kan få existera samtidigt. Och jag föreställer mig att litteraturen är en plats där som är liksom sannare, där det är möjligt att leva i den paradoxen eller leva i den svårigheten att älska och hata någon på samma gång. Jag tror att inte bara när det gäller våra föräldrar, men när det gäller relationerna mellan människor så finns det oftast en komplexitet. Liksom. Det finns inte, ljuset finns aldrig där utan mörkret och tvärtom.
Men vad blir kvar, alltså det, hon är inne på lite grann, ska man förlåta den här pappan, hur ser en sån förlåtelse ut? Det är en väg att gå.
Nu har ju inte han bett om förlåtelse, men det är ju inte ett skäl till att inte förlåta någon, eftersom skulle man vara beroende av någons vädjan om förlåtelse, då skulle ju själva förlåtelsefrågan liksom förlora hela sin komplexitet och svårighetsgrad. förlåtelse tror jag är någonting helt irrationellt. Det är liksom ett sorts bortom. Det har ingenting med rättvisa eller rationalitet eller vem som ber om förlåtelse och inte att göra. I den här boken så kommer väl hon fram till att det går inte att varken förlåta eller inte förlåta. Alltså det vill säga den, eftersom det är bara det oförlåtliga, det mest fruktansvärda en människa kan göra som aldrig går att förlåta, det oförlåtliga. Det är bara där frågan om förlåtelse blir, det är bara där man kan ställa den frågan. För att gör man någonting som är förlåtligt, ja, då förlåter man det. Om jag råkar välta ut mitt vatten här över dina instrument, vill jag säga.
Studion.
Ja, över studion. Ja. Då kan jag be om ursäkt för det och vi kan säkert gå härifrån.
Jag skulle förlåta dig direkt.
Du skulle klara.
Ja, ja.
Ja. Men det oförlåtliga. Det finns ett antal handlingar som är så självklart oförlåtliga. Där, det är där frågan om förlåtelse uppstår.
Mm.
Och Nina varken förlåter sin pappa eller inte förlåter dem. Det hon säger är att frågan kommer att finnas för evigt. Eftersom bara det oförlåtliga går att förlåta, så är frågan pågående varje dag, varje sekund på jorden. Som en sorts pil som flyger för evigt. Alltså den kommer komma tillbaka som en boomerang. Den går inte att komma undan. Man får leva i det limbo. Ett sorts helvete att... Ja, som är platsen då mellan kärlek och hat, förakt och längtan.
Och där är vi i den här romanen. För att få med honom bara den här storslagna pappa Matti från 1980-talet, så vill jag ändå bjuda på den här scenen när han står där naken i vattenbrynet och charmar de här solande kvinnorna som gått ner för att svalka sig. Han skaffar sig hela tiden nya vänner, som han säger, och han ser till att bli bjuden på andras mackor och andras öl. Och barnen får på något sätt ha sin egen sommar när föräldrarna fyllnar till och inte bryr sig. Så det är en både hemsk och fri miljö det där. Där han på något sätt är lite granna, ja men just där på Panic Beach, en liten stund på 80-talet. Lite som en sån här bedagad kung.
Mm.
Mm. Eller hur?
Alla palats är tillfälliga palats, brukar man ju säga. Alla kungar är tillfälliga kungar.
Ja.
Men så är det.
Mm, mm. Men jag tänker på en viktig sak som jag vill få med. Det handlar om det här med att Nina själv har, hon ligger inte bara under en filt på Dramaten och funderar över sitt liv, utan hon har ju egna barn, två stycken, Charlie och Marta. Och hon tror att de här barnen, alltså hennes egna, de kommer ha en helt annan utgångspunkt, det säger hon till dem. Eran historia, den kommer börja någon helt annanstans. Men alltså, har inte de också med sig släktens mörker och ljus?
Mm. Där är nog författarens längtan efter att barnen ska gå fria, tror jag. De befinner sig i Berzelii park precis i slutet av boken, och hon berättar att här börjar min familjs historia. De tycker att det är ganska konstigt. Varför börjar den just här? Liksom. Så frågar de om deras familjs historia börjar där också. Och då svarar hon att nej, den börjar någon helt annanstans. Och så frågar de var den börjar. Och då säger hon att det får ni ta reda på själva när det är dags. Men apropå hopplös längtan, det där med att kunna ta farväl och så tror jag att den där längtan finns hos alla människor, att ens egna barn ska gå fria. Och jag har ofta känt mig som någon som står och håller upp händerna bokstavligen, som att försöka stoppa ett hav. Liksom. Att stå med händerna mot det förflutna och hålla emot. Liksom. För att det inte ska bli samma. För att stoppa den där rörelsen som väller in över den. Som är alla de där... Och därför jag skrev så långt den här gången, alltså den här stora, vad ska man säga, familjekrönikan, släkthistorien, för att det har också att göra med att, som det har med skrivandet att göra, men om när livet är för svårt, till slut skriver man för att komma fram till någonting, så i väntan på det så skriver man någonting annat. Alltså för att få tiden att gå närmast. Och många svar finns ju i den där långa, långa familjehistorien. Men den är också så lång och så stor så det går inte att hitta några svar. Liksom, det kommer bli motsägelsefullt. Det finns inte en... Det går inte att, förhoppningsvis går det inte att säga vad den där familjen var. Mer än det där, vad ska man säga, ett stort kacklande. Jag har liksom kanske ibland också längtat efter att det ska bli tyst. Att... Det har ju med skrivandet att göra också, att sätta på en sorts kran där alla börjar kackla igen och alla röster från det förflutna börjar ropa, apropå det här första ropet. Hey, look at me. Hey, mamma. Look at me at Panic Beach. Mitt skrivande består av röster väldigt mycket.
Mm.
Röster från det förflutna och kanske en längtan efter att barnen då ska få slippa alla dessa röster och få växa upp utan att... Jag längtar efter att min röst inte ska leva i mina barn så starkt. Jag brukar tänka på det, att jag hoppas att jag inte ska bli så viktig för dem. Alltså viktig som en trygg punkt, men att jag inte ska bli den där stora teatern eller det där stora teatersällskapet. Jag skulle vilja att jag liksom blev ihågkommen som den här tråkiga, trofasta, regelstyrda personen som sitter hemma och väntar på dem.
Ja, vi ska sluta. Jag tänkte vi ska återvända till låten med Maria McKee.
Ja.
Låten Panic Beach som titeln på romanen har att göra med. Hon sjunger så här, hon ska läsa lite på engelska här. Hey mama, look at me on Panic Beach. I may be hungry but my rent is free up on Panic Beach. Yeah, I can almost see the palace no longer out of reach. So I'll do my time, then say goodbye to Panic Beach.
Mm.
Det har väldigt mycket med din bok att göra.
Ja.
Ja, och nu har vi ju som varit inne på att det är svårt. Det kanske inte blir ett farväl.
Nej.
Nej, men...
Tyvärr.
Men går det att säga hej då till någonting? Är det någonting som vi i den här romanen lämnar på stranden?
För mig är det så här just nu att... Allting jag har skrivit, alla böcker, alla pjäser, allting glider ihop just nu.
Mm.
Det är som ett jättestort tivoli där jag inte just nu kan skilja saker från varandra. Och apropå att jag inte har gjort några intervjuer kring den här boken eller några liksom, offentliga framträdanden. Så jag hade också premiär på 2 pjäser i Sverige det här året. Alltså, det har varit så många saker. Och jag... Jag skulle väldigt gärna vilja stå och liksom skulle ta farväl till allt jag någonsin har skrivit. Jag skulle vilja börja från början, skulle ta farväl till... Alltså det, nej, jag tror inte att jag har sagt farväl till någonting. Jag tror att jag står med allting, alla dessa spillror från alla dessa böcker utslängda på samma gamla strand. Det var så den här boken började. Det var en slags evighetsstrand där dotter, pappa och mamma då, så egentligen Nina, Siri och Matti möttes.
Mm.
Jag tror att jag är tillbaka på den evighetsstranden. Som jag sa i början, jag har inte sagt farväl till någonting. Vad är motsatsen till farväl? Jag har gjort jag tror att utanför boken har jag gjort motsatsen till farväl. Vad kan det vara? Vad är motsatsen till farväl?
Ja, det vill säga hej, välkommen.
Mm, kom in igen allihopa. Jo, men precis. Mm. Alla de här megalomana rösterna i mig. Kom, välkomna in. Det vill jag inte heller säga. Jag vill inte leva i det här spökhuset. Längtan efter farväl tar jag med mig.
Mm.
Farväl är väl inte fullbordat och blir väl aldrig. Det har också alla som har stått mig nära sagt när jag har skrivit den här boken. Du kommer aldrig ta farväl. Du kommer stå kvar på samma strand resten av livet.
Sara Stridsberg med romanen Farväl till Panic Beach. Tack som kom.
Tack.
Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.